Välkommen till en fantasystund, avsnitt 21. Och de två senaste avsnitten så har jag gått bort ifrån fantasy med skräck och feel good och sådär. Men nu går vi tillbaka till lite fantasy tycker jag. Tänkte börja läsa ur boken som heter Brinna för dig, som är skriven av Malin Svensson. Nu kör vi igång. Prolog. Skogen är döende. Jag krossar den och det är mina fötter när jag springer. Varje steg slår hårt mot dess vävnad och mina andetag berövar den på allt syre. Avklädda aspar och björkar sträcker ut sina fingrar mellan sloknande granar. Den mörka himlen pressar sig mot marken. Min kropp värker av ansträngning, men jag måste fortsätta. Han är bara några meter bakom mig. Jag känner hetsen som andetag i nacken. Jag hör hans steg som ekon av min egna. Försöker tvinga benen att röra sig fortare, men de gör sig tunga och vill inte lyda. Det är som att försöka ta sig fram genom vatten som envist håller emot, oavsett hur mycket jag kämpar. En tunn månskära och några enstaka stjärnor är det enda som lyser upp min väg. Jag håller uppmärksamheten på stigen framför mig så att jag inte ska snubbla på rötter eller stenar. En bit längre fram kliver träden åt sidan och lämnar plats åt en liten glänta. Jag springer dit. Jag ser mig omkring. Lyssnar efter mina förföljare, men det är helt tyst. Jag blir stående i mitten av gläntan. Osäker på vad jag borde göra. Luften river sin väg mellan halsen och munnen innan jag släpper ut den i vita moln. Svetten ligger som en hinna kring hela min kropp. Jag drar håret ur ansiktet och får syn på något på marken. Ett knivblad omfamnas av de tunna grässtråna. När jag tar upp vapnet så ser jag hur en snidad orm regnar sig runt skaftet. Djuret verkar lägga sig till rätta i min hand. Ett frasande ljud når mina öron, sulor mot den frusna marken. Jag vänder mig om med kniven dold bakom ryggen. En ung man kommer ut i gläntan. Våra blickar möts och han börjar gå emot mig. Han har besynliga ögon, gröna som smaragder. Det lyser likt kattögon i skenet från en ficklampa, trots att det knappt finns något ljus att reflektera här ute. Ansiktet är vanställt av ett svart märke som löper från det vänstra ögonbrynet ner till käken. När han kommer närmare ser jag att huden därunder är ojämn, som om den slitits i bitar och sedan lagt ihop igen. Jag backar, men mannen fortsätter att närma sig. Min rygg stöter emot en tränstam. Han stannar precis framför mig och kupar handen om min kind. Korpsvarta lockar faller ner i hans panna när våra blickar hakar fast i varandra. Jag når honom knappt till hakan, så jag måste sänka huvudet för att kunna viska i mitt öra. Du är min räddning. Jag sväljer. Vad ska jag rädda honom ifrån? Det är bara vi två här ute. Han pressar sig emot mig. Den knöliga barken skär in mellan mina skulderblad när jag trycker mig bakåt. Jag vill inte mer. Jag vill bara fly härifrån. Hans läppar lämnar mitt öra och sveper över min kind. Hjärtat kastar sig mot revbenen och jag fattar ett beslut. Den ena handen lyfter från min sida. Jag håller hårt om kniven. Trycker in den i hans mage. Det går lätt, som hans kött vore gjort av bomull. Han drar hastigt efter luft. Ögonen blänker. Handen som villade mot min kind faller ner. Och när han stapplar bakåt lämnar kniven hans kropp. Jag slänger bladet ifrån mig. Mina fingrar har blivit alldeles kladdiga. Mannen sjunker ihop på marken bland de skrumpna löven. Bröstet hävs upp och ner medan fläcken på hans tröja växer sig allt större. Jag sätter mig på huk bredvid honom och när han tittar upp på mig är det som hans blick stelnar. Andetagen upphör. Jag pressar handen mot munnen. Mitt hjärta slår dubbelt så fort som det kunde gottgöra det slag som hans hjärta går miste om. Med darrande fingrar söker jag efter pulsen på hans hals. Men åstadkommer bara röda avtryck på den vita huden. Mina tårar bränner i ögonen när jag viskar. Förlåt. Kapitel 1. Minnet av nattens dröm förföljde mig när jag gick på skogsvägen med Lukas vid min sida. Hans stora, platta blodhundsöron hängde ner över ansiktet medan nosen undersökte marken. Vid en buske stannade han till och höjde benet för att kissa. När han var klar sprättade han med bakbenet i jorden och jag blev tvungen att rycka i kopplet för att få honom med mig. Runt omkring oss sträckte sig barrträden mot skymningshimlen. Väggruset försökte tränga sig igenom de tunnslitna sulorna på mina sneakers, men jag ignorerade och lät tankarna dra sig tillbaka till den grönögde mannen. Han hade funnits i mina mardrömmar ända sedan jag var liten, och varje gång slutade med att han dog. Det var alltid jag som dödade honom. Ibland som självförsvar, ibland mer eller mindre oprovocerat. De första gångerna hade jag vaknat skrikandes med svetten rinnande i pannan och en hackig gråt i halsen. Mamma och pappa hade rusat in i mitt rum med ängslan skriven i sina ansikten. Men så småningom lärde de sig att det bara var min fantasi som spelade mig sjuka spratt. Det räckte med att en av dem kom och tittade till mig och efter ett tag så kom ingen alls. Jag blev bättre på att hantera drömmarna allt eftersom åren gick. Oftast grät jag bara tysta tårar som inte väckte någon av mina föräldrar. Det hände fortfarande då och då att jag släppte ut ett skrik precis innan illusionen flagnade bort och verkligheten kom tillbaka. Men ingen reagerade riktigt på det längre. Jag kände hur kopplet stramade mellan mig och Lukas och insåg att han hade blivit stående en bit bakom mig med blicken fäst för något som jag inte kunde se. Hans hållning var spänd och de tunga tassarna grävde ner sig i marken. Kom gubben, sa jag. Vi måste gå hem innan det blir för mörkt. Det var fåfängt att försöka dra honom med mig. Han vägrade låta sig rubbas. Jag begrep inte vad det var som besvärade honom förrän ett avlägsnet mummel nådde mina öron. Med en suck gick jag fram till hunden och sa: Sluta fåna dig. Lukas tittade upp när jag strök honom över huvudet och lekte med hudväcken under hans haka. Jag lyssnade till rösterna. Det var svårt att uppfatta vad de sa, åtminstone fram tills att en av dem utbrast: Jag menar allvar, ge dig härifrån! Jag kände igen rösten. Den tillhörde en äldre man som hette Jan. Han bodde några hundra meter härifrån. Huset låg uppe på en kulle, precis ovanför skogsbynet där var promenadspår löpte ut. Om vintrarna samlades traktens barn för att åka pulka ner för kullen och dricka varm choklad som Jans fru Britta kom ut med i gamla termosar. Så vitt jag visste var Jan en fåordig men omtyckt man här i Vinterby. Jag undrade vad det var som har gjort honom så upprörd. Det kändes inte som någon bra idé att kliva rakt in i bråket, så jag smög närmare med en motvillig Lukas i hasorna. Är du säker på att du vill göra det här? Frågade en annan mansröst. Trots att den lät bekant kunde jag inte placera den. Framför mig krökte sig stigen runt en tät gran. På andra sidan kunde jag ana konturen av en person. Det var en gänglig man som stod med ryggen åt mitt håll. Hans mörka hår var lockigt och snuddade vid kanten av huvtröjan. Mitt emot honom stod Jan med ett stelt finger kring avtryckaren på sitt gevär. Ansiktet var blankt av svett under jägarkepsen. Jag vet inte vad du är eller vad du gör här. Gevärspipan svajade till lite. Jan justerade sitt grepp och andades in. Men du måste försvinna. Rädslan fanns kvar i hans ögon, men ett beslutsamt drag hade lagt sig kring munnen. Jag insåg att tiden höll på att rinna ut. Vad den okände mannen än hade gjort kunde det omöjligen vara värt detta. Jag var tvungen att stoppa Jan innan han begick ett återkalligt misstag. Lukades började morra långt nere i strupen. Ljudet sparade mig till att kliva ut från mitt gömställe bakom granen och ropa: Hallå, vad håller ni på med? Den gänglige mannen vände sig om och det sök till i min mage. Hans maragdgröna ögon var nästan självlysande i skumrasket och en svart linje skar igenom den vänstra halvan av hans ansikte. Han verkade helt avslappnad och log till och med lite, som om han hade hela tiden hade väntat på att jag skulle komma. Lukas släppte ut ett gällt skall och drog i kopplet. Där han glidade ett par decimeter mellan mina fingrar innan jag fick grepp om det igen. Jag menar inte att skrämma dig, sa mannen och tittade på mig. Han verkar inte bry sig ett dugg om Lukas, blottade tänder eller geväret heller för den delen. Vem är du? Viskade jag. Julian, svarade han. Jag har letat efter dig. Jag stirrade bara på honom. I ett försök att hantera det faktum att mannen från mina mardrömmar hade klivit ut i verkligheten. Låt henne vara, sa Jan. Julian vek undan blicken och backade några steg. Det lilla leendet var borta. Jag tyckte mig skymta en annan känsla i hans ansikte. Förlägenhet. Skuld. Det är ingen fara, mumlade jag och ställde mig bredvid Jan som sänkte geväret. Visa dig inte här igen, sa han hårt. Julian svarade inte. Istället fångade han åter min blick. Vad heter du? Hans fråga förbryllade mig. Hur hade han kunnat leta efter mig om han inte ens visste vad jag hette? Jag funderade som hastigast på att hitta på ett alias, men det var blankt i huvudet. Nathalie, svarade jag. Han log. Sedan försvann han. Jag förstod inte vad som hände. Ena sekunden var han där, andra inte. Det var som han lös upp i tomma intet. Vad i helvete, sa Jan, lika förvånad som jag. Lukas skällde några gånger. Ljudet studsade mellan trästammarna. Jan såg sig omkring och gick fram till platsen där Julian stått och böjde sig ner för att kunna kika in under granarnas kappor. Själv så stod jag kvar, orörlig. Vad betyder det här? Hur hade Julian hittat mig och vad ville han? Jag var för chockad för att kunna tänka klart. Hur kunde någon jag drömt om, någon som jag trott var en produkt av min egen fantasi, helt plötsligt dyka upp i verkliga livet? Det var inte första gången jag varit med om något oförklarligt. Jag visste att världen bestod av mer än vad som rymdes inom vetenskapen. Men detta liknade inte någon av mina tidigare upplevelser. Mörkret tjocknade allt mer och tvingade Jan att ge upp sitt sökande. Han gick fram till mig och lade handen på min axel, som för att kolla om jag var okej. Jag nickade. Vi lämnade skogen och skildes åt vid första gatlyktan, där grusvägen övergick i asfalt. Jag undrade hur han skulle hantera det som hänt. Genom förnekelse, förmodligen. De flesta människor gjorde sitt bästa för att inte låtsas om sådant som de inte förstod. Jag hade inte den lyxan. Det kändes inte längre tryggt att befinna sig utomhus. Jag skyndade förbi skolan där min lillebror Henry gick i femte klass, fortsatte rakt genom fyrverkskorsningen och in på våran gata. Efter att ha dragit ett djupt andetag öppnade jag dörren till vår tegelvilla. Matoset välkomnade mig. Jag såg hur mamma och pappa trängdes framför spisen i köket. Hej gumman, ropade mamma utan att titta upp från grytan och rörde i. Du kommer precis lagom. Jag knäppte loss Lukas koppel så han kunde lunka genom hallen och sätta sig på köksgolvet. Han följde mina föräldrar med blicken när de ställde fram maten på bordet. Själv tog jag god tid på mig med ytterkläderna. Jag fokuserade på att kontrollera andningen och gjorde mitt bästa för att anlägga ett obesvärat ansiktsuttryck. När jag kände mig redo gick jag in i köket och satte mig bredvid Henry. Han pillade med gaffeln på jakt efter lök som han samlade i en hög på tallriken. Till utseendet så var han lik pappa, med blågröna ögon och brunt hår, såg nästan rulett ut i vissa ljus. Jag var mer lik mamma. Våra ögon var också blå, fast av en betydligt kallare nyans. Vi hade båda rakt blont hår. Mammas var dock längre än mitt och hon brukade alltid ha det uppsatt med en stor klämma. Nu sneglade hon på min lillebrors löksamling men sa ingenting. Istället vände hon blicken mot mig.
Du var ute länge idag, Nathalie.
Jag fortsatte att tugga, försökte se ut som vanligt och när jag svalt så svarade jag.
Ja, det blev en lite längre promenad.
Min röst lät inte helt stadig, så jag drack en klunk vatten. Det gick att skymta en viss oro i mammas blick som gjorde mig paranoid. Märkte hon att något hade hänt? Jag ville inte berätta om Julian. Det skulle bara skrämma henne.
Vissa saker var det enklast att hålla tyst om. Det hade lärt mig redan som liten. Mamma tittade fortfarande på mig. Var försiktig bara när du är ute om kvällarna. Det blir så mörkt vid den här tiden på året. Ta det lugnt, Jeanette, sa pappa och skopade upp mer pasta på sin tallrik. Hon har ju Lukas. Det fick henne att släppa ämnet. Det gick vidare till att prata om något möte de haft på jobbet i morse. Båda mina föräldrar arbetade på lokaltidningen Äppelgårds Nyheter. Äppelgård låg några kilometer från Vinterby och var kommunens huvudort. Behövde man storhandla eller göra något annat ärende var det dit som man åkte. Själv gick jag sista året på Äppelgårds gymnasieskola tillsammans med alla andra ungdomar i bygden. Jag skyndade mig genom resten av måltiden och försvann sedan upp på mitt rum med ursäkten att jag hade läxor att läsa. Så fort jag stängt dörren bakom mig började hela kroppen att skaka så jag blev tvungen att sätta mig på sängen. På mitt nattduksbord låg en tummad utgåva av Det förlorade paradiset. Vi höll på med litteraturhistoria i svenskan och alla hade fått lov att välja en bok och skriva en uppsats om. Jag hade länge velat läsa Det förlorade paradiset, men den fanns inte på skolbiblioteket. Istället fick jag tillåtelse att låna den från magasinet på Äppelgårds folkbibliotek. Min lärare tyckte visserligen att jag borde välja någon skrivet på prosa, men efter en kort diskussion gav hon med sig. Jag hade inte kommit särskilt långt i Miltons berättelse om det himmelska upproret. Som läraren varnat mig var dikten svår. Ändå fanns det en nyfikenhet som fick mig att fortsätta traggla. Jag sökte ständigt efter svar. Kanske gömde sig där mellan boksidorna. Ikväll var det dock ingen idé att ens öppna boken. Istället lade jag mig ner och stirrade upp i taket. Gång på gång spelade hjärnan upp händelseförloppet i skogen. Alltihop var så svårt att ta in. Den grönögde mannen levde. Han hade ett namn. Jag hade så många frågor att det knappt gick att sortera dem. Varför hade Julian letat efter mig? Visste han vem jag var? Jag visste ingenting om honom, trots att jag drömt om honom i hela mitt liv. Minnen av hans varma blod på mina fingrar fick mig att rysa. Det snurrade i huvudet och jag blundade, men det gjorde bara minnesbilderna tydligare. Jag måste hålla mig borta från honom. Det var det enda jag var säker på. Ja, det där var prologen och första kapitlet i boken Brinna för dig, skriven av Malin Svensson. Det är lite oklart om jag kommer läsa kapitel till. Jag kommer läsa kapitel till, men om det kommer ut så du kan lyssna på det, det vet jag inte riktigt än. Det får vi hålla utkik efter. Vill man kika in hos författaren så heter hon Fantastikfirman på Instagram. Vill du att jag ska läsa in någonting som du har skrivit, ta kontakt med mig på IG. Det heter att en fantasystund där. Men nu säger jag tack för den här stunden.